Vissa människor förändrar världen genom politik, andra genom idéer. De här människorna gjorde det med kulor, knivar och viljan att bli odödliga.
Pablo har många sadistiska strängar på sin lyra. De skjuter alla fiender de stöter på. Och många civila stryker med i den våldsvåg som Pablo släpper lös i mitten av 80-talet.
Podden Historiska brottslingar hittar du på Podplay.
Avsnittet släpps den 23 december på Podplay. Lyssna på podplay.se eller i Podplay-appen.
I det här avsnittet träffar vi ett par som vill vara öppna med sina namn och yrken.
För mig är det lättare att bara vara naturlig än att hålla på och hitta på saker eller att tänka på att inte säga mitt namn och så vidare. Jag tycker bara det.
Olle jobbar som produktionschef. Josefina jobbar som relationscoach.
En del av mig skäms att vi inte fixar det bättre liksom, när jag sitter där och coachar andra. Men samtidigt är det ju så där. Jag vill leva som jag lär.
De har ett gemensamt barn som är 12 år. Josefinas två andra barn är utflugna sedan några år tillbaka. Josefina är 49 år och Olle är 41. De träffades för 15 år sedan på ett flygplan på väg till Turkiet.
Och så när jag satt på flyget jättetidigt en morgon så kom det två barn fram till den där raden som jag satt på och tänkte, åh nej, inte sitta bredvid barn hela vägen ner. Det var jättetidigt på morgonen. Men ingen av dem ville sitta bredvid mig, så då så fick Josefina sätta sig bredvid mig då. Och det var ju hennes två barn. Efter en stund så kom flygvärdinnan och frågade mig då hur vi skulle göra med maten till barnen. Om den skulle komma in samtidigt eller om de skulle ha den tidigare. Och då vände jag mig till Josefina och så sa jag att hur ska vi göra med maten till barnen? Och då så skrattade vi lite grann och sen så började vi prata med varann.
Vi pratade ju hela flygresan och det var som att min son verkligen kände att det här var ett hot mot honom på något sätt. Så att han blev helt galen och började bråka med sin syster och härjade som tusan. Och jag skämdes och tänkte, jag framstår som en sån här förskräcklig singelmamma som inte har ordning på barnen.
Innan de skildes åt bytte de nummer. Och en vecka senare, när det var dags att åka hem, träffades de igen på flygplatsen.
Och så när du kom så var ungarna helt så här, Olle, där kommer han! Och så här sprang och mötte dig när du kom in genom dörrarna. Och sen nästa dag hade du skickat tre rosor till oss. Att jag tänker på er.
Var du redan kär då?
Ja, det var nog.
Alltså både jag och barnen blev kära i Olle och du blev kär i mig och barnen.
Väl hemma i Sverige gick det fort. Olle som bodde i Kiruna packade sin väska och flyttade ihop med Josefina och hennes två barn. De köpte hus i Södermanland. Men det dröjde inte länge innan problemen dök upp.
Jag är i alla fall medveten om att jag är liksom arbetsmissbrukare.
Problem som har hängt med i 15 år.
Igår kväll när jag höll på att göra i ordning mitt kontor på jobbet. På allvar så tänkte jag tanken att om jag var singel och inte hade Oscar så skulle jag kunna ha en bäddsoffa här på kontoret och även sova här.
Båda känner sig ensamma och har fastnat. Olle i skuldkänslor och missbruk och Josefina i självanklagelse och medberoende.
I flera helger nu har jag liksom vaknat och så inser att så här, oj, det är ingen som ligger bredvid mig i sängen och det finns ingen lapp, inget sms, ingenting. Då blir det liksom som ett kallt, det blir som att man hugger i mig.
En del av mig säger så här, jag hoppas verkligen att det finns ett annat sätt att lösa det här än att jobba mindre.
Om det inte blir bättre med Olles arbetsnarkomani, vad kommer hända då för dig, Josefina?
Och då måste jag avsluta vår relation.
Du lyssnar på Kärlek och terapi med samtalsterapeuten Daniela Gordon.
Du är relation relationscoach, Josefina. Och du har varit ihop med Olle i 15 år.
Mm.
Och då tänker jag så här, eftersom du kan alla, du har alla verktyg och du kan alla tricksen, som jag skulle säga. Vad är en utmaning för dig i er relation?
Alltså det jag brottas med är, för jag har ett stort behov av kontakt och närhet och närvaro. Och Olle jobbar jättemycket och är, även när han är hemma så kan han vara upptagen av jobb eller av annat som han är upptagen av liksom. Och jag känner mig lätt övergiven och jag behöver den där kontakten. Och jag brottas med så här, är det ett behov som jag kommer att kunna ta hand om själv? Och kan jag lära mig att vara med Olle fast att jag inte får det jag vill ha liksom? Eller går det inte? För att jag mår inte bra av. Jag känner mig väldigt ensam. Jag känner att så här, livet går. Och jag vet inte om jag har orimliga krav. Jag tycker jag har ganska vanliga krav. Att vi ska bara, du vet, så här, laga middag ihop på en fredagkväll. Eller spendera helgen tillsammans. Eller kolla på Så mycket bättre på lördagkvällen. Och ligga bredvid varandra i soffan liksom. Och jag får göra mycket av det där själv. Och det blev, jag tror att det har blivit extra påtagligt. För de senaste åren har ju inte mina stora barn bott hemma. Innan tror jag fyllt ut en del av det där utrymmet med 3 barn liksom. Men nu är det ju bara jag och Olle och våran 12-åring hemma. Och då blir det ju tydligt för mig att jag har behov av mer. Och jag säger det och jag får inte det liksom.
Okej. Okay. Har du haft det här behovet, har det varit så här hela tiden?
Ja, från och början? I alla relationer. Så jag fattar ju att det har med min historia att göra liksom.
Ja. Så du befinner dig i en konstant längtan efter Olle?
Mm.
Mm.
Men sen märker jag ju också att så här, jag kan hålla ett tag och sen går det liksom över någon sorts gräns för mig. Och då blir det jobbigt och då när han kommer, då vill jag inte ha han. Då blir det,
alltså,
ja, då stänger jag av. För då har jag redan stängt av. För det gör för ont liksom. Och då när han kommer och vill pussas och kramas. Och så här, då är jag taggig och vass. Och avvisande. Och när jag ska komma ut med mina behov. Så låter det kanske mer som kritik. Eller så här.
Då det blir det mer som en anklagelse.
Ja, precis.
Frustrerad anklagelse.
Ja, för jag är så jävla hungrig liksom på kontakt.
Så du uttrycker inte dina behov förrän du håller på att explodera?
Jo, det tror jag att jag gör, men
han hör
jag
inte
blir dem. Ju inte mött liksom.
Nej, han hör inte dem.
Nej. Eller hör dem, men
jag hör nog, men jag möter inte dem.
Nej. Och sen så, varför gör du inte det?
Ja, det är ju en lång historia, men när vi hamnar i de här situationerna när jag söker kontakt med Josefina, så vet jag ju med mig, alltså jag har ju skuldkänslor, så att när jag möts av den här taggigheten så är det inte så att jag känner sig, gud vad orättvis du är. Ja, jag säger till mig själv att jag förtjänar ju att nu behöva kämpa lite grann här, för jag har inte varit närvarande kanske under längre tid va. Och samtidigt så håller det också bara en liten stund för mig. För sen så kommer ganska snart det här, okej, då får det vara. Och då krockar vi ju helt.
När du säger okej, då får det vara, då drar du dig tillbaka och ger upp då, eller?
Ja, och så kommer tankarna om att men vi kanske inte är rätt för varandra. Vi ska vara med någon annan som är mer lik oss själva och så vidare.
Och vad händer rent praktiskt då?
Vi blir väldigt osams. Till saken hör, precis som Josefina säger, att jag jobbar väldigt mycket.
Mm, jag vill ju höra, ja, precis. Ja. Jag frågade Josefina vad som är en utmaning för henne. Mm. Vad är en utmaning för dig förutom det här du har berättat?
Ja, min stora utmaning är att jag har kämpat med min självkänsla och min flykt är att arbeta väldigt, väldigt mycket och väldigt hårt för att
för att stärka din självkänsla.
Ja, för att prestera, för att kompensera. Mm. Inte för att stärka, självkänslan blir inte stärkt av det, utan det är för att kompensera en låg självkänsla och att en upplevelse av att jag inte är värd att tycka om och umgås med och så vidare.
Jag säger stärka, för när du gör det så känner du att du boostar självkänslan. När du jobbar hårt, det är därför du uppenbarligen gör det.
Ja, men jag önskar
nu är jag värd något. Så ja, du boostar den genom att jobba hårt, men det fungerar inte.
Nej, det gör ju inte det. Utan det, istället så är det ju väldigt destruktivt för mina nära relationer. Mm. Inte bara med Josefina, utan med min familj och vänner och barn. Så att,
men det är min, fortsätter du?
Ja, det är ju det jag brottas med. Varför fortsätter jag?
Så hur brottas du med det där då?
Ja, framförallt så är det ju Josefina som hjälper mig genom att ställa krav och till slut ultimatum. För annars hade jag nog försvunnit ännu längre in i arbetet. Alltså jag är medveten om att för mig är det ett missbruk snarare.
Mm.
Att arbeta så mycket som jag gör.
Har du några andra missbruk?
Nej. Ja. Jag handlar en del. Alltså att jag konsumerar.
Okej, vad konsumerar du?
Motorfordon framförallt.
Ja, okej.
Och då tar de också väldigt mycket tid. Så att när jag inte...
Bilar
och motorcyklar snöskotrar framförallt kanske.
Hur många har du?
5-6 stycken snöskotrar och 2 motorcyklar och ett antal bilar och släpvagnar. Och de där fordonen kräver ju mycket av mig. Alltså det ska underhållas och försäkras och skruvas. Så den tiden som jag då inte är på jobbet, det går väldigt mycket tid till den här, om man ska kalla det för hobby då.
Mm.
Och den bästa tiden vi har haft, just för några år sedan så separerade vi en kort tid.
Ja, och hur länge då?
3 månader ungefär. Och bodde isär. Mm. Och sen så när vi flyttade ihop igen då, så gav jag mig själv blocket förbud, så att jag fick inte köpa någonting då. Och sen så fick jag inte vara i garaget under en månad. Det var december månad, vill jag minnas. Och det var en jättefin månad vi hade tillsammans.
Men du kunde inte hålla fast vid det där?
Sen blir det mellandagsrea.
Jaha, var det kört då?
Och din kompis sa, men fan, nu är det rea! Och så började du skoja om det där, och så skulle du bara köpa någonting, och nu var det bra pris, och ja, sen var det tillbaks.
Mm.
Men i vart fall, så det är ju min stora utmaning är det här hålet i min självkänsla som jag nu fyller med arbete och de här motorfordonen. Så de två sakerna, eller ja, det är det som jag upplever hindrar mig från att, som stjäl all min tid, och också som är en stor utmaning, alltså hur jag ska komma till rätta med min självkänsla framförallt.
Kan du inte fylla din självkänsla med Josefins kärlek?
Jo, jag
har du provat det?
Jag vet inte hur det ser ut och prova det. Jag anser väl att jag har provat det tidvis. Vi har ju gjort mycket arbete tillsammans. Alltså vi har varit på olika par-retreats under många år. Ja. Och då har vi det ju väldigt, väldigt bra.
Hur länge då?
Ja, under den här veckan då som vi är borta.
Aha, eller
hur lång tid? Och sen kanske en kort stund när vi kommer hem.
Ja, och sen?
Ja, sen så återfaller jag ju i mitt... Framförallt arbete då?
När jag flyttade ifrån dig då för 3 år sedan, eller 4 år sedan kanske det är, då liksom, jag bara vaknade upp en morgon. Jag hade föreläst, tror jag, dagen innan eller något, om relationer. Och satt och pratat om så här, vad man behöver göra i en kärleksrelation och bla 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 liksom. Och så bara när jag stod där på scenen så kände jag så här... Alltså, vad fan står jag här och snackar om? Alltså, inget av det här gör ju vi just nu, liksom.
Mm.
Fast vi vet allt det här, men Och då, då var det bara som en impuls i mig att så här, nej, nu flyttar jag.
Mm.
Och då hade vi en lägenhet som vi var på väg att sälja, men då behöll vi den och så flyttade jag till den.
Ja.
Och då när jag var där så kände jag liksom, då hittade jag mer så här, vad behöver jag, vad vill jag, vad vill jag inte?
Och vad kom du fram till då?
Nej, men det var väldigt skönt liksom. Men första månaden, då var ju du bara i garaget hela tiden. Alltså då var det som att han inte kände någonting. Och sen till slut så kände jag att så här, okej, det här leder ju inte någonstans. Och då satte jag kanske ner foten och sa att okej, nu antingen liksom får du vakna nu. För nu är jag vill vara i en relation, jag vill vara i en kärleksrelation. Och då öppnade jag upp mig för någon annan i så fall. Och då var det som att du blev rädd och vaknade upp, så att säga.
Olle?
Ja. Och sen åkte vi på en relationskurs.
Hur länge sedan var det här?
Tre år sedan.
Tre eller fyra år sedan, helt osäker. Ja,
på hösten.
Mm.
Och då när vi kom dit så kände jag ändå att så här, nej, nu avslutar vi nog det här ändå. För att det känns som att även om... Vi hade det ju bra, men jag kände ändå att det inte, jag litade på att det skulle kunna bli bra igen. Men sen så när vi satt oss i den där gruppen, det var med andra par, så hinner vi ju inte mer än liksom börja presentera oss. Så är ju Olle där i kontakt, gråter, pratar från hjärtat och liksom... Och den killen är ju jag kär i. Liksom. Honom vill jag ju ha. Det är ju han jag tycker om. Och då, när den där helgen var slut, så flyttade jag hem igen.
Och sen, vad hände då?
Ja, och då var det den där månaden som Olle pratade om. Han gav sig själv blocket förbud och garageförbud. Och vi var verkligen mer tillsammans. Vi pratade mycket.
Och sen efter
hade
en månad...
det så fint. Och sen efter en månad så gick det tillbaka till... normalt igen, så att säga. Alltså med mer jobb, mera distraktioner.
Märkte du att du gled tillbaka i det gamla mönstret?
Det var så länge sedan, så jag vet inte om jag märkte det i stunden. Men jag kan ju se det tydligt efteråt att det är väldigt lätt för mig att hamna tillbaka i det här normalläget. Liksom. Så att jag måste verkligen anstränga mig och bestämma mig för att jag ska ta mig någon annanstans.
Mm.
Och det är ju en utmaning. Mm. Verkligen. Mm. Som jag sitter och kämpar med just här nu i huvudet. Så går ju tankarna. Och en del av mig säger så här. Jag hoppas verkligen att det finns ett annat sätt att lösa det här. Än att jobba mindre. Alltså,
men det är klart du måste jobba mindre.
Ja, alltså jag,
nej, men alltså, har du tittat på missbruk och hur man beter sig, hur man ska jobba med det? Har du tittat på det?
Jag vet inte vad det innebär att titta på. Jag har precis börjat gå till våran företagspsykolog, så jag har varit där 3 gånger nu. Och ja, det är ju jättetydligt, hon säger ju samma sak, att jag måste göra ett aktivt val. Att välja min familj. Att välja någonting annat.
Mm.
Och att reglera min arbetstid. Så vi har tagit fram vissa steg.
Vad händer i dig när du tänker på det? Jag måste göra ett aktivt val. Jag måste välja min familj.
Jag blir rädd och orolig. Att min chef ska bli besviken på mig. Att jag inte levererar. Är jag orolig för.
Att din chef ska bli besviken på dig?
Ja. Min arbetsgivare.
Har han någon gång uttryckt att du inte jobbar tillräckligt?
Eller? Nej, han har uttryckt motsatsen, att jag måste prioritera min familj.
Han har sagt till dig, ser vad det kostar dig. Så han har sagt, du är för duktig. Ja, så det där kan du inte skylla på längre.
Nej, men du frågar om min rädsla.
Och men jag möter dig i det också samtidigt. Ja. Okej, du får ångest. Så det här är en tanke. Om du tänker den tanken, jag är orolig för att min chef ska bli arg på mig. Då märker du direkt att den tanken har ingen bäring.
Nej, men det jag säger till mig själv är att okej, han tror att han inte kommer bli besviken. Men det kommer han att bli. För jag kommer inte att leverera lika mycket. Men jag vet ju hur besviken han kommer att bli. Det säger jag till mig själv.
Det viktigaste för det är att han inte blir besviken än att Josefina och din son blir besvikna, det har inte samma bäring för dig.
Det låter
för de blir besvikna hela tiden.
Ja, ja visst. Och förstår hur...
Har du tänkt på det?
Ja, jag har tänkt på det. Men jag har ändå inte gjort ett aktivt val.
Nej, och vad är det som gör att du inte väljer när din chef till och med säger till dig att, att du ska välja din familj mer?
Ja, det har jag inget bra svar på.
Mm. Så min fråga, nu måste du vara ärlig. Hur roligt har du det med Josefina?
Nej, inte lika roligt.
Nej.
Det är därför jag väljer jobbet.
Hur roligt har du det med din son?
När jag får välja vad vi ska göra,
ja,
när vi ska köra skoter, då har jag jätteroligt.
Ja.
Men sen så de saker som han vill göra tycker inte jag är lika roliga. Och då
vad
blir
vill
det,
han göra?
Ja, han vill ofta åka på en trampolinpark till exempel.
Ja.
Och då hittar jag på olika ursäkter för att vi inte ska åka på en trampolinpark.
Gör du det?
Ja. Och sen har
det är hans lek. Det,
ja,
det,
liksom som han vill göra.
Ja.
Mm. Han vill spela
och då har du tråkigt då?
Nej, jag har ju roligt när vi är där.
Mm.
När jag har svårt att fatta beslutet att avsätta tid för det.
Mm.
Men jag har svårt att liksom att jag har svårt att längta dit för att det här missbruket liksom står i vägen.
Och... Du är otrygg. Alltså, jag tror det är jobbigt för dig att vara med Josefina också för att du känner den här skulden varje gång. Varje gång du är med Josefina så känner du skuld över att du inte har levererat innan. Och du vet inte om du orkar leverera nu. Och därför längtar du tillbaka till det andra som är tryggt. Det är tryggt för dig att bonda med saker. Jag tycker det är bra att jag uttrycker det så. För det är saker och jobb är saker du gör.
Mm.
Med görande och med saker. För alla de där fordorna är ting.
Mm.
Ja. Det är tryggt för dig. För då är du bestyr dig själv, du bestämmer själv precis vad du ska göra. Du behöver inte gå in i någon känslomässig relation.
Som jag tror att det är och som jag upplever det är att jag både i mitt arbete och när det är de här motorfordonen så är det för att det är jag blir lite känslosam för
att
berätta. Jag har inget problem med att gråta, men det är svårt att få fram orden då.
Ja, det spelar ingen roll.
Det är så att jag, i mycket som jag gör, både i mitt arbete och när jag håller på med de här motorfordonen, så är det för att jag... Jag vill göra min pappa stolt.
Mm.
Det som tar tid med mina fordon, det är att skruva i dem. Och en stor del varför jag gör det är för att visa åt min pappa att jag också kan skruva.
Kunde du inte det? Är han bra på? Är han praktisk?
Han kan skruva i allt. Och jag tänkte när jag var liten, hur ska jag hinna lära mig allt det här tills jag ska bli pappa? För han kunde laga min skoter. Han kunde laga min moped. Han bara kunde allt. Och det har varit viktigt för mig att lära mig det och kunna berätta åt pappa att tidigare i år så bytte jag kamrem själv på bilen och kunde berätta åt honom så att han ska veta att jag kan också det nu.
Du kan det, va? Ja, har han sagt det? Åh, vad härligt att du kan det, Olle.
Nej, det har man inte sagt.
Men du vill ju kunna det för din son, eller? Är det inte därför du...
Nej, min son är inte lika intresserad.
Nej, för alltså att du sitter ju kvar i barnet istället för att säga det där vill jag ta till mig från min pappa som en förebild för att själv bli en bra pappa.
Ja.
Det känns som den delen, den kommer du inte fram till.
Nej.
Utan du sitter fortfarande fast i pappa och jag, i sonparadigmet. Istället för att säga, men gud vad bra, det här har jag lärt mig så nu kan jag ge det här till min son.
Nej, utan
du kommer inte ens dit.
Nej, det är framförallt för...
Vad är det som gör så ont i dig? För bara du pratar om pappa så blir du så ledsen och sorgsen. Vad är det som gör så ont i dig i din relation till din pappa?
Jag tror att jag längtar efter honom så mycket.
Du längtar efter honom så mycket. Hur mycket träffar du honom?
Jag träffar inte honom så ofta.
Va?
Jag träffar inte honom så ofta, men alltså jag har längtat efter honom hela mitt liv.
Ja, okej. Okay. Så istället för att då skapa en relation till honom, för vi pratar om det här med relationer och bonda med honom och säga, prata, hur ofta pratar du med honom i telefon?
Väldigt sällan.
Okej. Okay. Så pågår det istället, så är du i ensamhet, håller du på att göra dig upptagen av en relation till pappa i ditt huvud?
Ja.
Det här är centralt, jag säger till dig nu, Olle.
Mm.
Du är så ensam, precis som du är med Josefina. Du håller på att älta din relation till din pappa i ditt huvud. Och så går du omkring och är ledsen och så gråter du. Och så är du sorgsen över det här som du inte har med din pappa. Istället för att ringa och prata med honom 3 gånger i veckan.
Mm.
Och bygga en relation till honom som är ett visskap. Nu ler du.
Ja.
Det här är så doable. Det har du inte tänkt på. Nej. Nej. För du är så van vid att uppenbarligen... Alltså, var din pappa borta mycket?
Nej,
hade han inte tid med dig på riktigt? Var han hemma liksom?
Jo, han var hemma. Han var
hemma.
Inte så, alltså, ja. Han var inte så intresserad av att göra saker med mig.
Inte?
Alltså, och sen så... han tycker inte om att leka.
Nej.
Utan om man ska göra någonting, då ska man bygga någonting, eller liksom man ska bygga en bastu, eller man ska skotta grus, eller man ska skotta snö, eller liksom man ska
göra något nyttigt.
Ja, precis.
Är han stolt över dig?
Och det tror jag att han är idag.
Du tror att han är det? Mm. Säger han, åh, jag är så stolt över dig, Olle, vad duktig du är, säger han det? Får du höra det du vill höra?
Han har sagt det nu, att det tog väldigt lång tid.
Okej, okay, så du har fått hans erkännande nu sista året. Har det gjort att du har slutat med det här missbruket?
Nej, det är en del som har, alltså, en del av mig säger ju att det är för att jag har jobbat så hårt som jag förtjänar. Att han ska vara stolt över mig.
Ja.
Det är svårt att bryta det. Jag har ju levt så här hela mitt liv.
Ja, precis.
Men det jag vet är att jag jobbar för mycket. Och mycket av det jag gör tänker jag så här. Jag kan inte göra det bara för att det är roligt. Utan det måste vara någon vits med det.
Du måste ha skuldkänslor. Jag ser ju att du befinner dig i den här, så att säga, skamtriangeln. Eller som heter dramatriangeln, va? Dramatriangeln har konstruerats för att illustrera vad som händer i relationer när vi inte kan vara sanna mot oss själva och varandra. De flesta människor reagerar omedvetet på livet utifrån en inställning av offerskap. När vi undviker att ta ansvar för vårt liv går vi automatiskt in i någon variant av offerskapets roller. Även om endast en av rollerna i dramatriangeln kallas offer. Så är offerskap eller ovilja att ta sitt liv i egna händer den gemensamma nämnaren för de 3 huvudrollerna i dramatriangeln. Dessa är tyrannen, hjälparen och offret. I dramatriangeln så skäms hjälparen över sina behov, tyrannen över sin svaghet och offret över sin oförmåga. Så till en grad att de med hjälp av olika försvarsmekanismer kan behålla de här aspekterna av sig själva i sin omedvetna sfär. Josefina är hjälparen och Olle går in i offerrollen. Trots att Josefina själv föreläser om dramatriangeln i sitt arbete som relationscoach, så är det en ögonöppnare för henne att Olle går in i offerrollen. Det har varit en blind spot för henne. Josefina, hur har du med din mamma? Hur har du haft det i din uppväxt med henne generellt?
Ja, mamma är ju... hon visar kanske inte alltid så mycket känslor. Det är väldigt mycket service. Hon har alltid funnits där. Hon har alltid ställt upp. Men jag har inte fått veta vad hon känner. Jag har fått gissa mig till vad hon känner. Jag har också tagit jättemycket ansvar för vad hon känner och vad hon behöver.
För jag har gått in i ett medberoende väldigt tidigt.
Ja, och det har lagts på mig både av pappa och av mormor. Att de har sagt, ja, nej, men mamma blir jätteledsen nu. Eller, så här, och då har ju det blivit mitt ansvar att göra henne glad. Och i mellanvarven så har jag väl försökt gjort allt jag kan för att göra henne nöjd och glad. Och sen ibland har jag har jag inte orkat.
Så har du syskon?
Ja, jag har en brorsa som är nästan 4 år äldre, yngre än mig.
Så ja. du kom först, ja.
Ja, så, och då var jag ju jättesvartsjuk också. Och mamma och han fick ju en bättre kontakt. Då hade hon ju lärt sig lite. Och hon hade en sån här bärsele och gick och bar på honom jättemycket. Men jag fick ju fortsätta vara mycket hos mormor. Och mormor och morfar ville ju gärna ha mig liksom. Så där kände jag mig ju välkommen.
Josefina minns även att hennes pappa ofta jobbade sent. Resten av familjen satt och väntade vid middagsbordet och Josefina var den som till slut ringde och frågade när han skulle komma hem. Hon kände sig övergiven. Inte helt olik den känsla hon känner nu med Olle.
Den här lilla tjejen i mig som känner sig övergiven. Mm. Som i flera helger nu har jag liksom vaknat och så inser att så här, oj, det är ingen som ligger bredvid mig i sängen. Och då blir det liksom som ett kallt, det blir som att man hugger i mig. Och så vet jag inte var Olle är någonstans. Och så förstår jag ju intellektuellt att han är förmodligen på jobbet. Men
går han väldigt tidigt?
Ja, men på helgen kan det ha hänt något då, och så har han redan stuckit iväg och det finns ingen lapp, han är inte ingen lapp, inget sms, ingenting. Och så här, och då alltså då blir jag ju alltså det blir en fysisk reaktion, och sen går jag upp och tittar och så förstår jag okej, han har åkt till jobbet, och när jag då ska höra av mig till honom så här, så alltså då är jag ju arg, liksom. Ja, och då kommer inget härligt sms, utan då skriver jag kanske så här, var är du liksom, och så får jag något så här, ändå Olle vet att jag känner så här, så då är det kanske så här, åh hej älskling, det var ett haveri och jag var tvungen att sticka, jag hoppas jag kommer snart liksom.
Hoppas att jag kommer snart.
Ja. Och då skickar jag gråtgubbar liksom. Alltså det finns ju en del av mig som skulle vilja säga, ja men det är inget problem, ingen stress, jag går upp här.
Men varför skulle det?
Ja men jag vet
inte. Varför skulle du vara så härlig hela tiden?
Ja,
för Josefina. Att,
ja.
Varför tycker du att du ska vara så härlig? Du skulle önska att du kunde vara det. Du vill vara härlig för du vill ha en härlig relation. Men det har du inte.
Nej.
Och det har inte du heller. Jo, Olle, eller hur?
Nej, så är det.
Va?
Nej.
Tycker du att du har en härlig relation?
Olle? Nej, det tycker jag inte.
Va?
Nej, jag tycker inte att vi har en härlig relation.
Nej. Ja.
Det känns som att jag jobbar så himla hårt. Ja. Jag vill ha en relation som är värd namnet liksom.
Men alltså ni har ju kört det här nu uppenbarligen i 15 år, det här scenariet. Och vad du hamnar i, alltså du är ju både det hungriga behövande barnet som inte får det hon ska ha. Och sen är du ju också hjälparen som hjälper Olle hela tiden.
Ja.
Och i och med att du anklagar dig själv och säger till dig själv, jag är så nidig, jag är så nidig, jag är så nidig, för det har du fått höra sedan du var litet barn. Har din mamma sagt att du har varit krävande?
Hon har inte kanske sagt det rakt ut, men jag har ju sett att jag gör henne obekväm och hon är otillräcklig och hon blir trött.
Ja, och då hamnar du i självanklagelse istället. Du varvar självanklagelse med att var arg på Olle, va? Så det går från arg på honom, arg på mig själv. Hur lustfyllt blir det då? Nej, för det är det du sitter i. Och vad du sitter i är, Olle, du sitter i otillräcklighet. Jag kan inte leverera. Och sen så blir det också offer, skuld och tycker synd om dig själv. För det intressanta är, när jag tittar på dig, Olle, så tänker jag, du är inte en vuxen man. Du beter dig som ett barn. Jag kanske kommer... Alltså ett barn som inte tar ansvar. En vuxen man skriver ett meddelande när han går hemifrån. Jag befinner mig på jobbet. Jag kommer hem då. Eller om jag inte vet när jag kommer hem, jag hör av mig. Är du med? Det här ansvarsbeteendet känns det inte som att du har.
Nej, eller? Det, så är det.
Du hamnar i det här... barnet som inte kan leverera. Du gör mot henne som gjorde till pappa. Pappa är väl aldrig nöjd. Pappa tycker aldrig att jag är duktig. Pappa tycker aldrig att jag är good enough. Och nu gör du det mot henne. Josefina tycker inte jag är good enough. Förstår du? Så du har skuldkänslor för att du är det hungriga barnet som aldrig får det du vill ha. Och du har skuldkänslor för att du aldrig kan leverera och aldrig beter dig så att du kan få det där berömmet från pappa som du vill ha. Och här projicerar du över det på Josefina, är du med? Du får aldrig det där berömmet av henne heller. Och du är ensam, Josefina hela tiden känner dig ensam. Och du är ju också ensam, du fyller dig med lycka över det du åstadkommer, det du knarkar på och dina fordon. Dina saker, där fyller du dig med lycka. Men sen så blir du ju jättedeppig av att se Josefinas missnöje och att du känner att jag är inte riktigt bra pappa heller, eller hur?
Ja, så är det.
Ja, så. Och jag skulle vilja säga att du är ju, Josefina, du är ju medberoende med Olle.
Ja, jag vet.
Olle, för att du ska komma bort från det knarket så frågan är vad är din utmaning i att göra det?
Jag är rädd att jag ska bli uttråkad, få abstinens liksom.
Ja, du kommer få.
Mm.
Är du med?
Ja.
Precis, det är det här du måste ta. Du kommer få, vad är abstinens? Vad är det? Hur kommer det kännas?
Ja, att jag med tankarna har svårt att släppa taget om det jag borde eller skulle vilja göra. Eller alla de här gamla tankarna kommer ju att vilja göra sig påminna.
Exakt, det är det här du måste gå igenom. Det är så man slutar med allt missbruk.
Ja, jag förstår.
Du måste bara stå kvar och andas. Ja, nu är jag jätteuttråkad. Nu får jag abstinens. Och det kan du dela.
Mm.
Du delar det med Josefin. Du berättar för henne istället för att dra dig undan. Och gå iväg. Och gå in i skuld. Så delar du med henne. Vad behöver du från henne då för att klara av att stanna kvar? När du blir uttråkad eller får...
Det behöver är ju förståelse och stöd i den stunden i så fall.
Absolut. Men då måste du stanna kvar.
Ja, det förstår jag.
Så om det inte blir bättre med... Olles arbetsnarkomani. Vad kommer hända då för dig, Josefina?
Och då måste jag avsluta våran relation. För jag... Ja, jag vill inte vara den som jag blir i mötet. Liksom. Eller, alltså, jag vill inte vara det där hungriga barnet. Jag vill inte... var sur och grinig och avvisande och ha öppet hjärta och stänga hjärtat. Och, alltså jag vill inte vara sån, för jag märker också att spiller ju över. Så att det spiller ju över också, så det förstör mina relationer med barnen och med andra människor. Och jag får ingen lust och ork att umgås med vänner eller... Jag blir så jäkla ensam och sur. Och liksom...
Du upptar dig helt. Du knarkar på den känslan. Så vad behöver du i det här? Josefina. Du behöver ju släppa kontrollen.
Ja, exakt. Men
styrande.
Jag har ju ganska lätt att lita på. Mm. Så jag litar ju på... Och jag vet inte om det är korkat eller... Men så här, jag tror ju på att Olle menar allvar nu. Så då litar jag på att det kommer bli så.
Men det har du litat på flera gånger.
Ja, ja. Och så har det inte blivit så.
Nej, och vad händer när han får... Han får ju... Han kommer ju få... Vad säger,
Jag vet ju hur han beter sig när han har ångest, när han vill köpa något eller han vill gå ut i garaget. Alltså jag vet ju hur hans beteende blir då. Nej, men då blir han sur och oskön energi. Och,
men han säger inte att han har ångest.
Nej, det säger han inte.
Det är det som är den stora skillnaden. Mm. Nu sätter du ord på det du känner. Istället för att gå in i flykten.
Ja, för jag känner ju det och då frågar jag, men vad är det som händer? Vad rör sig i dig just nu? Och då brukar inte du vilja svara på det liksom. Men då blir ju jag det där barnet, för då blir jag orolig, för jag håller på och känner efter mycket.
Ja, men det ska du inte göra, utan du kommer själv fram nu och säger, nu vill jag fly. Och om du skippar det och bara går iväg till garaget, då går du efter honom och hjälper honom och bara säger, vad är det som händer nu? Då måste du, Olle, själv säga vad du känner. Du ska inte hålla på tolka åt honom, hålla på och gå in i din ångest, utan där är det jätteviktigt att du släpper ditt medberoende och bara är cool.
Alltså det känns ju som att när jag ifrågasätter så har han ju alltid 71 bra förklaringar på varför han behöver göra det nu och jag måste förstå
att... Men förklaringarna går ju bort, det förstår du.
Jag kan vara ganska manipulativ.
Ja, men du måste sluta med det.
Mm.
Jag vill att vi ska göra en övning som jag tror är bra för er.
Mm.
Så här ska vi göra. Nu ska ni stå för er egen skit. Så du säger till Olle så här. Berätta någonting du gör som gör det svårt för mig att älska dig. Okej?
Okay? Mm. Berätta för mig en sak som du gör som gör det svårt för mig att älska dig.
Jag håller inte mitt ord. Jag kommer inte... Nej, jag har sagt att jag ska komma hem.
Tack.
Berätta för mig någonting du gör som gör det svårt för mig att älska dig.
Jag är tjatig och avig och sur och tråkig.
Tack. Jag väljer mitt arbete för dig och vår familj.
Jag kan vara oflexibel eller så här att jag vill ha kontroll så att jag är inte så spontan. Ja, inte så lekfull alltid.
Jag skojar bort saker. Jag kan vara barnslig i situationer där du förväntar dig att jag ska vara mer vuxen. Istället för att möta dig på ett respektfullt sätt.
Jag beter mig som om jag var din mamma.
Jag är inte helt ärlig med dig. Och jag kan vara olojal mot överenskommelser. Som när du sa i somras att du ville verkligen inte att jag skulle bygga några fler tak på verandan. Och sen åkte du bort några dagar och då byggde jag ett. Och sen när du kom hem så förväntade jag mig att du skulle tycka det var jättefint. Fast jag hade kommit överens om att det överhuvudtaget inte skulle byggas.
Mm. Tack.
Mm. Är det mer? Eller känns det klart kanske?
Mm.
Va? Jag är förvånad att det var så svårt att komma på. Som du säger, jag har ju massor med skuldkänslor. För hur jag tycker att jag inte är en tillräcklig partner och pappa. Och sen när jag skulle försöka sätta ord på det så är jag förvånad över hur svårt det var att kunna sätta ord på de saker som jag gör som är dåliga för vår relation.
Men du sa några.
Mm.
Mm. Kändes det?
Ja, de kändes sanna.
Alltså, känns det skönt?
Ja. Känns skönare. Va? Ja, det är konstigt. Det känns skönare efteråt när jag har sagt det. Ja. Att det liksom är mer rent mellan oss.
Ja, precis. För att du delar istället för att gå omkring i ditt eget huvud. Vi avslutar med en övning för Olle. Precis som att han är ensam i sin relation med Josefina är han ensam i relationen till sin pappa. Istället för att bygga en relation och skapa ett vänskap med sin pappa ältar och sörjer han relationen i sitt huvud. För att kunna komma vidare måste han släppa sin pappa fri. Jag ber honom att blunda. Du tänker en bild där du släpper pappa fri. Vad ser du framför dig då? Hur ser du det?
Jag ser att han är lite ovanför mig och liksom svävar.
Ja. Svävar han?
Ja, och så är han väldigt ljus.
Ja. Istället för att han är inne i din kropp hela tiden. Ja. Känns det bra?
Ja, det känns bra.
Du befriar honom också?
Ja, jag förstår det.
Mm. Och din chef? Ja.
Han ser bara glad ut.
Är han också Flyger han också?
Han är liksom lite grann till höger om mig. Och han är bara väldigt glad.
Hur känns det in i dig nu då, Olle?
Ja, det känns lättare. Och det känns som att vi är liksom lite mer på samma nivå. Att jag inte är så liten och ska försöka leva upp till saker och ting.
Precis. Åh, vad skönt. Och Josefina, du är så positiv, men det är viktigt att du inte är blindt positiv.
Mm.
Och går och hoppas hela tiden, utan du faktiskt ser vad det är som pågår.
Mm.
Och ta ställning till det också och ansvar för det.
Mm.
Mm. Lycka till!
Tack så mycket!
Daniela Gordon har arbetat som terapeut med både singlar och par i över 40 år. Kärlek och terapi produceras av produktionsbolaget Soundtelling. Producent är Linda Jensen-Kidane och exekutiv producent Anna Åkerlund. Om du är intresserad av att vara med i den här podden så kan du mejla till contact@soundtelling.com. Nästa avsnitt släpps den 30 december på Podplay. Lyssna på podplay.se eller i Podplay-appen.